Vi har ju under sommargudstjänsterna fria teman, så vi har ingen serie eller något tema vi är inne i. Och jag har lyssnat på de tidigare predikningarna här av Anna, som har predikat två gånger under juli, och Daniel. Det var väldigt bra ord som de har delat, och det är värt att lyssna på dem om du har missat sommarens undervisningar. Men vi ska tala idag om ett fenomen som jag har följt med under hela mitt kristna liv, och både i mitt eget liv och i andra kristnas liv. Jag skulle kalla det berg- och dalbanekristendom. Berg- och dalbanekristendom. Du kan se framför dig någon av de här världens största berg- och dalbanorna som går upp och ner. Det är liksom svindlande, hisnande känslor när det går upp och vänder på toppen. Euforiska känslor för att sen bli så här förskräcklig, skräckblandad förtjusning när det går ner och svänger för fullt nere i dalarna. Och jag har konstaterat eller sett det under hela mitt liv att många kristna lever som en berg- och dalbana känslomässigt. Det är en typ av kristendom där människor konstant åker upp och ner i sina tankar, i sina känsloliv, i sin förtröstan på Gud och i sin relation till Gud. Och det kan ha flera orsaker, men jag skulle vilja att vi lite tittar på det närmare idag. Vad kan det betyda om man lever i en berg- och dalbanekristendom? Det handlar om att man pendlar av och an hela tiden. Ingenting är stabilt, allt ändras hela tiden. Man pendlar av och an mellan hopp och förtvivlan, mellan förtröstan och misströstan, mellan känslor av närvaro. Man känner att Gud är närvarande, han är jättenära mig just nu, men i nästa stund så känns han jättelångt borta och distanserad. Vi känner oss förlåtna i ena stunden, men tvivlar till och med ibland på vår frälsning i den andra stunden. Eller på Guds kärlek och möjlighet att verka i oss. Man lever alltså i en sorts berg- och dalbana på olika plan i sitt liv. För en del människor tar det här väldigt starka uttryck. Känslomässiga människor eller liksom expressiva människor. Kanske man ser det på liksom att de lever, nu är de på en topp här andligen och nu är de på bottnet och så. Medan för, jag tror att väldigt många av oss så är det någonting djupt på insidan som vi bara registrerar. Kanske det är en subtil känsla någonstans i bakgrunden av att jag mår inte så bra nu. Det är någonting som är fel på mig eller på mitt andliga liv. Det är en oro, en osäkerhet som gnagar på insidan och som vi nog lägger märke till, men kanske ändå försöker bara gå förbi eller inte bry oss om. Och det är förstås kul med berg- och dalbana på nöjesfält. Eller jag tror att det är kul. Jag har svårt att minnas när jag själv senast åkte en riktig berg- och dalbana. Men det är inte så kul om livet är en berg- och dalbana hela tiden. Det blir väldigt tungt med alla svängningar. Det blir väldigt tungt att hantera det. Att Gud är, nu är han med mig och nu är han inte med mig. Nu är han nära, nu är han långt borta. Konstant liksom kämpa med det här att var är Gud egentligen? Och jag tror att det är viktigt att vi får en teologiskt rätt bild av vår frälsning och hur säker den är. Men vi behöver också förstå att trots den överflödande nåden som frälser och förlåter oss, så gör det en skillnad hur vi lever här i livet. Och vi kan uppleva de här berg- och dalbanorna delvis på grund av att vi har inte förstått frälsningen och hur stabil den är rätt, men delvis också på grund av hur vi lever. Så vi ska se på det här lite. Jag vill läsa från Efesierbrevet 2, vers 3-10 först. Så om du har din bibel med kan du gärna bläddra upp det, annars finns det en chans att det kommer upp här på tavlan i en lite censurerad variant. Vi har lite problem med tekniken idag som inte beror på oss, så vi får ta det. Du får lyssna noggrant istället. Efesierbrevet 2 och från vers 3 till vers 10 står det så här: bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och det första jag vill säga gällande det här temat, det är att frälsningen, rättfärdiggörelsen och din status i Guds familj, de är ovillkorliga. Frälsningen, rättfärdiggörelsen och din status i Guds familj som hans barn, de är ovillkorliga. Paulus talar här om vad du en gång har varit. Före du kom till tro, före du lärde känna Jesus Kristus personligen, så säger han till och med att du var vredens barn. Alltså du var under fördömelse på grund av den synd vi har gjort i, på grund av synden i den här världen. Vi var under syndens slaveri. Vi var bundna i våra syndiga begär, säger han. Som både skadar oss själva, skadar vår Guds relation, skadar andra människor omkring oss. Han säger att där har vi alla börjat. Det är därifrån vi kommer. Vi har inte alltid varit Guds barn. Varenda en människa behöver frälsning. Varenda en människa behöver lära känna Jesus personligen. Mitt i ett välfärdssamhälle där alla ser så lyckliga ut på Instagram och så mycket verkar vara så bra och det finns pengar och det finns liksom källarstöd och det finns allting liksom vi bara kan tänka oss. Mitt i den världen så behöver varenda en människa lära känna Jesus Kristus och bli frälst. Och Paulus säger att det har skett en evig förändring i ditt liv när du sätter tro till Jesus Kristus. En förändring som ingenting kan rubba på. Han säger att när du har kommit i tro på Jesus så har Gud verkat i ditt liv. Lägg märke till den här texten där vi läste. Vem beror den här förändringen i ditt liv på? Vem beror den på? För säger han, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Det är Gud som är rik på barmhärtighet. Han har älskat oss. För det andra, han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Det är av nåd som vi är frälsta, säger han. Vilken nåd? Det är Guds nåd. Inte vår egen godhet, våra egna gärningar. Och han säger, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det är han som har gjort det. Och han upprepar på nytt, ty av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Så den här förändringen i ditt liv kommer genom Guds villkorslösa handlande mot dig. Det här beror inte på er själva. Ingenting kan ändra det, ingenting kan rubba det. Det enda som vi ombeds att göra det är att ta emot det genom tro. Tro betyder att flytta din förtröstan från dig själv och dina egna gärningar. Du flyttar din förtröstan till honom. Tro är på sätt och vis ingen gärning, utan tro är en vila. Vad vilar du i? Vad vilar du i? Vilar du i dina egna prestationer inför Gud, eller vilar du i vad Jesus har gjort för dig? Det är att lita, det är att förtrösta. Så tro är inte en gärning. Trons natur är att lita på någonting, lita på någon annan. Så han säger, genom tron har du fått del av det här. Gud ger det åt dig, det är en gåva. För att, och det står så här i en vers, det står så här, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Vers 9, ja. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. I den stund du litar på Jesus, på hans kors, på hans nåd, så verkar Guds rättfärdiggörande liv i dig. Och det här blir din egendom. Det här blir vem du är inför Gud. Det är ingenting som pendlar av och an. En dag är du rättfärdig och en annan är du inte. En dag är du Guds barn och en annan dag är du inte. Utan den stund Gud har frälst dig, så har han gett det här åt dig som gåva. Du är Guds barn, du är frälst, du är rättfärdig och det är orubbligt. Därför säger Paulus här i Romarbrevet 3, vers 22-24. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänade av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det står att du har fått en ställning inför Gud. Du var orättfärdig tidigare. Orättfärdig dina synder. Men du har fått en ställning inför Gud. Han ser på dig genom Jesu kors och blod. Du är rättfärdig. Och han renar dig genom sitt blod. Du blir rättfärdig inför Gud. Och ingen kan ta det här ifrån dig. Så man kan säga så att Gud har märkt dig med sin kärlek. Han har märkt dig med sin kärlek. Och han kallar dig rättfärdig. Han kallar dig sitt barn. Det är en permanent ställning du har fått. Och så står det här också att du har, han har satt dig i det himmelska med Kristus. Så du har redan nu, medan du är på jorden, när du tror på Jesus och är frälst, du har en plats inför Gud i himlen. Han har satt dig i det himmelska med Kristus. Du har på sätt och vis en regent tillsammans med Kristus. Han inbjuder dig att leva tillsammans med honom, att regera tillsammans med Kristus. Du har en himmelsk ställning. Du är också en del av hans familj, som det står i Efesierbrevet 2:19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Du är inte längre långt borta. Du är inte bara en gäst eller en främling för Gud, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Precis som i en vanlig familj här på jorden, så ändrar det inte på vår tillhörighet i familjen om vi gör bort oss. Och vi faller eller syndar. Jo, det ändrar kanske på relationen och hur vi uppfattar relationen. Men det ändrar inte på att du är ett barn i den familjen fortfarande. Du är ett barn, du är en son, du är en dotter. Du är fortfarande en del av familjen. Så vår status i familjen kan inte ändras. Vad vi är kan inte rubbas. Så varför går jag igenom det här igen? Det här är kanske välbekanta saker för många av oss. Men det är för att jag ser att många lever i den här berg- och dalbanan. Där jag baserar min uppfattning av min Guds relation. Och min status som hans barn. Jag baserar det på mina känslor. Jag baserar det på hur dagen gick idag. Hur jag lyckades idag. Vad är det jag bygger det på då? Då bygger jag det igen på gärningar. Eller hur? Om jag baserar det på om jag syndade idag och hur det gick idag. Då är jag tillbaka i gärningar. Och jag litar inte på att Guds nåd har en gång för alla frälst mig. Och liksom seal the deal. Försegla mitt öde. Mitt himmelska eviga öde. Att jag är frälst och jag tillhör Gud. Många kristna lever så att ena stunden är det bra. Oftast känner jag mig nära Gud då när det går bra. Då när jag klarar att leva och stå emot synderna och frestelserna. Då är jag liksom på den här berg- och dalbanans euforiska topp. Liksom, och det kittlar i magen. Och jag känner att nu är Gud nära. Men sen kommer den där svackan. Andra stunden så går det inte lika bra. Och så är jag på botten igen. Det blir väldigt ansträngande. Om jag ena stunden är Guds barn och andra inte. Nu är jag rättfärdig, nu är jag inte. Hur kan jag någonsin veta vad jag är? För att fast vi är rättfärdiga så faller vi fortfarande i synd. Och du behöver aldrig tvivla på om du har satt din tro till Jesus, om du är frälst. Men när jag bodde i Sverige så var det en gång en tjej som jag hade kontakt med som sen skickade ett meddelande och sa att jag har så svårt att veta om jag är frälst eller inte. jag kan inte bara lita på min frälsning. Och det här var en som hade vuxit upp i ett kristet hem och var med i kyrkan och gick i en life-grupp, cellgrupp, liksom var med i allting, men ändå skrev det, jag har så svårt att lita på min frälsning. Så jag frågade henne, men varför har du svårt med det? Att vad beror det på? Varför tror du att du inte frälst dem? Så sa hon, men jag ser inte det i mitt liv. Jag lyckas inte leva rätt, utan jag faller fortfarande i de där synderna. Jag gör fortfarande bort mig på de och de sätten. Jag vill göra det rätta, men jag klarar inte av det. Så vi skrev då av och an, och jag skrev att det här hänger inte på om du lyckas leva rätt, utan om du tror och litar på Jesus. Och så tänkte jag gå in i en liksom så här lång radiramsa och skicka en massa bibelställen och bekräfta sig på det ena och det andra. Och sen så hejde jag mig och var så här att nej, men det är inte så svårt liksom. Att det räcker med ett bibelställe kom jag fram till. Att det här, du kan lita på det här. Det står så här i första Johannes brev 5, vers 11-13. Så står det: och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har sonen har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Den som har sonen, den som har tagit emot Jesus och satt tro till honom, den personen har evigt liv. Då har du fått livet. Om du har satt tro till Jesus utan att lita alls på dina egna gärningar och räkna med dina gärningar överhuvudtaget, då har du evigt liv. Din rättfärdighet, din frälsning inför Gud, din status i familjen är ingenting som pendlar av och an. Och det här är så viktigt att slå fast i våra liv. För vi kommer att möta utmaningar på det här gång på gång på gång. Och jag vill i varje fall inte leva så. Under en stor del av mitt kristna liv gjorde jag det. Men jag beslöt mig i något skede att varenda en gång jag frestas att tänka, nej, tänk om jag inte frälst, tänk om inte jag är Guds barn, så tänker jag gå tillbaka och läsa de här sanningarna igen och bara rota mig på nytt och på nytt. Ingenting har förändrats i min status. Jag är Guds barn fortfarande. Jag är rättfärdiggjord. Jag är hans egen. Jag tillhör honom. Det kan inte ändras. Jag har någon kanske frågade Herren att kan jag tappa frälsningen? Och där de tvistade lärda, där finns det olika åsikter. Jag tror att du kan inte tappa frälsningen i misstag. Du kan inte tappa din frälsning så där genom att synda och nu syndar jag en gång för mycket. För Guds nåd är alltid större än vår synd. Du skulle behöva avsäga dig din tro och vända dig bort från Kristus medvetet med ord och handlingar och säga att jag vill inte längre tillhöra honom. Jag tror att det skulle kräva det. Och jag tror att det finns belägg för det också i Hebreerbrevet. Men du kan inte tappa din frälsning i misstag. För att det är egentligen aldrig dina synder som gör att du skulle kunna hamna i helvete. Den enda orsaken till att någon hamnar i helvetet i slutändan är om jag trodde på Jesus Kristus eller inte. Det beror på om vi tror på Jesus, inte på hur mycket eller om jag har syndat. Det skulle man kunna tala väldigt länge om och mycket mera. Men vad skulle hända om vi skulle stanna kvar vid det här oftare och mycket mera? Vänta lite, det här är oföränderligt. Jag behöver inte leva i den här berg- och dalbanan. Det finns saker som ingenting kan rå på. Och när jag syndar, när jag faller, så kommer jag tillbaka till Gud. Och jag rotar mig i det här. Hur mycket snabbare skulle kanske berg- och dalbanan jämna ut sig om vi skulle stanna upp vid det här mera och bara säga: Gud, jag tackar dig för att jag är ditt barn. Jag tackar dig för att det här inte kan ändras. För att jag har en plats i himlen. För att jag är en del av din familj, jag är frälst, jag är rättfärdiggjord. Jag tror att bara tacksamheten över det här kan vända en del av den berg- och dalbana vi lever i. Så det här är den ena sidan. av vår berg- och dalbana. Alltså att de sanningar om det som är ovillkorligt, det som inte kan förändras, får bli djupare i våra liv. Och den andra delen som jag nu skulle vilja komma till, och den är kanske lite svårare att förstå eller ta till sig. Det har tagit ganska många år för mig av mitt kristna liv att sortera ut det här och liksom slå fast det och också få bekräftelse av andra Guds män och hur det fungerar liksom. Det är en tankegång som på ett eller annat sätt kan omskrivas så här: på grund av nåden är det inte så stor skillnad vad jag gör. För att jag alltid kan lita på nåden. Och alltid är det nåden liksom som uträttar allt. Så egentligen, i slutändan har det inte så stor skillnad hur jag lever eller vad jag gör. Om jag syndar så är ju nåden ändå där. Så jag lyckas inte riktigt motivera mig varför jag ska sluta synda på ett visst område. Varför jag ska ta itu med det på allvar. Jo, jag ber alltid om förlåtelse, men att det är ju inte så stor skillnad. Så jag faller alltid dit igen. Och vi säger ju förstås inte ut det så här. Ingen av oss tänker så här medvetet. Men jag tror att det här är den underliggande mekanismen. Så den andra punkten som jag vill ge dig idag är det här: gemenskap med Gud, närhet med Kristus och andens smörjelse är villkorlig. Och du är kanske nu överraskad, du är kanske lite ställd av det här, men jag tror faktiskt att det är så. Medan din frälsning, din status i familjen, att du är rättfärdiggjord, det kan ingenting ändra på. Det är någonting som är ditt, det är din status inför Gud, det är din ställning inför Gud. Men din gemenskap, din relation med Gud, med treenigheten, din intima nära relation med Jesus, och att uppleva andens smörjelse i den tjänst du har fått, det påverkas av vad du gör. Det är villkorligt. Och det är skrämmande. Jag tror att vi på sätt och vis talar ibland, vi kan inte tala för mycket om nåden, men vi betonar det så att det kanske gör att vi inte ser allvarligt i synden. Din relation med Gud påverkas av hur du lever. Det tog ganska länge för mig, många år, från när jag kom till tro då som 16-åring, jag vet inte hur länge det tog, men många, många år, liksom att sortera ut skillnaden på det här. Och se tydligt, jag är alltid Guds barn. Jag har alltid den här statusen i hans familj, det ändras inte. Men när jag syndar så sårar det fortfarande Gud. Det gör någonting i min relation. Bara det att Gud redan har gett sin son och dött på korset för alla dina synder, det gör inte att synden inte betyder någonting. Alltså Gud har redan på korset i Jesus Kristus förlåtit dig alla dina synder. Det säger Bibeln. Och vi tar emot det genom att omvända oss, be om förlåtelse och sätta tro till Jesus. Igen, varje gång vi syndar. Men det gör inte att inte synden fortfarande är lika hemsk som den var före korset. Du behöver bara se på korset, på Jesus Kristus. Vad gör synden med Jesus Kristus på korset? Den söndrar honom. Den slår honom i bitar. Den river upp hans kött. Det är vad synden gör. Det är vad synden fortfarande gör. Synden är lika allvarlig efter korset som före korset. Att vi har förlåtelse för den gör inte att inte synden fortfarande skulle förstöra, riva upp och förgöra. Hänger du med? Men vi kanske inte har separerat, eller vi har kanske inte sorterat ut det, att vänta lite. Det att jag har förlåtelse för synden gör inte att det inte betyder någonting. Om du tänker på din jordiska familj. Om jag skulle till exempel ljuga åt mina föräldrar eller såra mina föräldrar, behandla mina föräldrar fel på ett eller annat sätt, vara hård och kall, oförstående eller något annat som Bibeln ju faktiskt säger att det är synd. Att inte respektera sina föräldrar är ju synd, säger Bibeln. Oavsett vad jag gör så är jag fortfarande deras son. Jag är fortfarande deras barn. Jag är fortfarande säkert välkommen i familjen, men om jag lever så ändrar det på vår relation. Statusen är detsamma. Jag har precis samma titel, jag är son, jag är deras barn. men jag kan inte leva så utan att relationen påverkas på något sätt av det, eller hur? Vi kommer att ha en sämre relation, svårare att hitta gemenskapen. Det blir distans, kanske till och med kan det bli omöjligt att umgås. Många sådana familjer finns det ju, där människor inte längre umgås, men de är fortfarande barn, de är fortfarande söner och döttrar, föräldrar. Jesaja 59:1-2 säger så här: se, Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Så Jesus har dött på korset för synden. På sätt och vis är synden, den är åtgärdad. Men varje gång jag syndar så sårar jag igen. Jag går liksom emot det jag har satt tro till. Jag sårar, jag river upp igen. Jag sårar kanske en annan människa. Jag sårar Gud genom att gå emot hans vilja. För den stunden, där och då, så bryter jag i relationen. Jag bryter någonting som gör att relationen påverkas av det. Synden sårar alltid Gud. Sen kanske jag ber om förlåtelse och omvänder mig. Jag kommer tillbaka till Gud och lovar dyrt och heligt att det här ska jag aldrig göra igen, kanske, eller någonting sånt. Och jag ber honom förlåtelse, jag omvänder mig och Gud upprättar relationen. Men för den stunden när jag syndar och vänder mig bort så sårar jag Gud. Och då blir det en distans. Även om Jesus har överbryggat syndens klyfta, ni vet hur vi brukar presentera evangeliet med två klippor. Och den här klyftan emellan synden som skiljer oss från Gud. Korset har överbryggat den. Men varje gång jag går tillbaka till synden så finns klyftan där igen. Och jag behöver på nytt vända mig till korset och gå över. Det ändrar inte på statusen. Jag är hela tiden Guds barn. Jag är också rättfärdig inför Gud på grund av vad Jesus har gjort för mig. Jag har min status som frälst. Och jag kommer till himlen. Men relationen är bruten för den stunden. Så att Gud förlåter synden när vi ber honom om det gör den inte mindre sårande för relationen. Jag hoppas att du inte missförstår mig. Den här upprättade relationen som Guds barn, den har vi ju fått som gåva. Det är en gåva som Gud har gett oss fullständigt av sin nåd. Men vår gemenskap med Fadern, Sonen och den helige Ande påverkas när vi syndar. Och jag tror att det här är den andra orsaken varför många kristna upplever en berg- och dalbana i sitt liv. Det ena är att vi inte kan lita på de här grundsanningarna som inte förändras. Och det andra är att vi kanske är nöjda med att leva i en sån här ständig pendlande mellan jag vill leva rätt men jag tillåter synd i mitt liv. Och vi lever på sätt och vis där på staketet. Vi beslutar oss aldrig helt och hållet att nu vill jag göra upp med det här. Gud, nu tänker jag söka dig. Jag vill hänge mig till dig och jag ber om din nåd. Vi kan ju inte befria oss själva från synden. Det är fortfarande bara Gud som kan befria oss från synden. Men det har med vår vilja att göra också. Vill jag verkligen göra upp med synden och lämna den? Jag tror att på grund av det här så kan för många Gud kännas mera distant ofta. Tillåter jag någonting att upprepas dagligen eller varje vecka så gör jag ju det. Jag går tillbaka varje vecka. Jag går tillbaka varje dag till synden och så kommer jag tillbaka till Gud. Jag pendlar och jag skapar den här berg- och dalbanan. Det är svårt för mig att uppleva Guds gemenskap, hans närvaro om jag tillåter ett sådant pendlande i mitt liv. Och trust me, I've been there. Det kan vara väldigt svårt att bli fri från de där djupt rotade synderna som vi kämpar med. Det går bra en tid. Vi tänker, nu är det förbi. Nu har jag äntligen vunnit seger över synden. Det är lite som en sån här gul plasttanka. Liksom man håller den där under vattnet så länge så att jag tror verkligen att den har liksom drunknat och dött. Nu är den död. Men så släpper jag greppet och sen ploppar den upp igen på ytan. Och de här synderna ploppar upp igen och igen. Och det handlar mera om vad du gör med det än om att du ska klara av att hålla ankan under vattnet tillräckligt länge själv. Vad är din attityd till det? Är synden någonting vi snabbt viftar bort? Gud, förlåt mig, jag är så ledsen, nu händer det igen. Ber om förlåtelse, hoppas att det blir bra. Liksom. Eller är det på någonting som på riktigt, på djupet stör mig och som jag förstår att det här river upp min relation med Gud och andra människor på nytt och på nytt? Jakobs brev säger så här, kapitel 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och det här talar han ju till kristna. Jakobs brev är skrivet till kristna. Han säger till dem att vänskap, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Att som du tillåter dig att fortfarande flirta med synden konstant, inte göra upp med den, inte verkligen från hjärtat omvända dig, så blir du till slut Guds fiende. Alltså det stör relationen. Kanske vi inte säger ut eller vill vara Guds fiender, men vår relation blir förstörd. Och vi faller ju alla i synd ibland. Det är inte det handlar om, att vi ska liksom klara av att leva prickfritt. Men det handlar om vår attityd. Hur ser jag på synden? När vi omvänder oss så upprättar han oss. En av de här kändaste metodistteologerna, professor Kenneth Collins, som en gång var med på våra medarbetardagar här i Finland med metodistpastoren och medarbetarna. Det var väldigt givande och han är en väldigt prominent teolog. Så han förklarade så här. Nu tänker dig ett gift par som älskar varandra. Mannen betygar sin kärlek till sin hustru, men en dag så ser hon honom kyssa en annan man. Och det är oerhört sårande för relationen. De hamnar reda upp det och går igenom det. Han vänder om och han ber om förlåtelse. Och det tar ju förstås tid, men de redar upp det. Sakta mak kan förlåtelse ske och förtroendet upprättas i relationen. Men sen mitt i allt så händer det igen. Han kysser igen en annan kvinna. Han bara tycker om att kyssa andra kvinnor. Liksom. Men han omvänder sig nog alltid. Han omvänder sig alltid och ber om förlåtelse. Men sen händer det igen. Och han var sådär att vi kan inte tänka att inte påverka en relation, hur mycket vi än omvänder oss och ber om förlåtelse, om vi är ovilliga att ta itu med mönstret. Det är omöjligt för förtroendet att växa i relationen. Kanske till och med en människa kan förlåta massor av gånger och försonas och liksom ge en till chans. Och Gud är ju inte människa, det här måste vi komma ihåg. Gud är inte människa, men kan förtroendet och gemenskapen växa? Frågan. Kan vi komma djupare i vår Guds relation om vi hanterar på samma sätt? Gud kan alltid förlåta oss. Han kan befria oss. Han kan förnya oss. Han kan upprätta oss. Men kan förtroendet i relationen växa om vi lever i den här pendeln och inte villiga att be att hans nåd verkligen ska få befria oss från synden. Gud är ingen människa, så de här liknelserna fungerar aldrig perfekt. Men man kan säga så här, att när det gäller vår frälsning, rättfärdighet och vår status i familjen, så förminskar vi ofta nåden. Vi förminskar vad Gud har gjort. Men när det gäller vår relation och vår gemenskap till Gud på vägen till himlen, vår närhet till honom, så förminskar vi kanske ibland synden. Vi förminskar hur mycket synden kan förstöra i våra liv. Och det har en skillnad. Bibeln säger att det har en skillnad hur vi lever. I 1 Korinthierbrevet 3:14-17 så står det så här. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om sin om lönen själv, ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är helt och det templet är ni. Igen skriver Paulus till kristna och han talar om att vi kan bygga i det här livet på olika sätt. Han säger här tidigare före det här bibelstället så säger han att en del bygger med guld och silver och edelstenar, att som är hållbara material, bygger på rätt sätt, med karaktär, gör det rätta under livet. Andra bygger med halm, hö och strå. Alltså med mycket ohållbara material, med väldigt liksom dåliga material, dåliga sätt att bygga livet. Han säger att hej, det kommer inte att påverka ditt eviga öde. De kommer att bli frälsta, men som genom eld, men deras verk ska brinna upp. Han säger det att det har faktiskt en skillnad, till och med ingenting kan rubba ditt eviga öde, vart du hamnar, om du tror på Jesus Kristus. Men det kommer att finnas belöningar i slutändan. Bibeln talar om att den som bygger på rätt sätt kommer att få en belöning på andra sidan. Det är också villkorligt. Vad Gud kan ge oss på andra sidan är villkorligt. Alltså, det finns belöningar. Jakobs brev talar om kronor. De som fortsätter i rättfärdighet och leva rätt, de kommer att få en krona som de kan lägga ner vid Jesu Kristi fötter på den dagen. Så om vi får en belöning i himlen, alltså alla får ju en belöning, bara att komma till himlen en stor belöning. Vi behöver inte liksom misströsta för det. Vi kommer att vara mer än glada och glömma alla jordiska sorger. Men han säger också att de som lever hängivet och som låter Gud verka i dem så att de tar itu med de här synderna, med problemen i sitt liv och lever rätt, de kommer att få en belöning i himlen på andra sidan. Vad kan jag göra om jag vill komma nära tillbaka till en nära relation med Gud? Om jag inte vill leva i den här berg- och dalbanan konstant. Fokusera väldigt mycket på det som är oföränderligt. På nåden, på din rättfärdighet. Lev i det dagligen, det här kan inte förändras. Be det, tacka Gud för det dagligen. För att du är hans barn, du är rättfärdiggjord, du är frälst. Och samtidigt uppmanar Bibeln oss att omvända oss från synden. Att ta itu med den tillsammans med Gud och med den helige ande. Låt honom verka. Ja. Så här står det i Jakobs brev 4, vers 6-10. Men större är nåden han ger. Alltså det är precis efter det här bibelstället vi läste för en stund sedan. Om att inte vara världens vänner så att vi blir Guds fiender. Så står det så här, men större än nåden han ger, därför heter det, Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt, låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren så ska han upphöja er. Och här står det tydligt att om vi tar itu med det i våra liv, att vi vill vända oss bort från Gud och vänder oss tillbaka, när vi närmar oss honom så ska han närma sig oss. Han säger att vi behöver rena oss, göra våra händer rena, ni synder, och rena era hjärtan, i tvehågsna. När vi ödmjukar oss så ska han upphöja oss. Så det finns en väg tillbaka. Det kan bli ett slut på berg- och dalbanan. Och jag säger inte att vi kommer till en plats kanske där vi inte mera kan falla i synd. Men vi kan komma till en plats där vi lever mer hängivet till honom. Också det genom hans nåd och genom att verkligen bestämma oss och säga Gud, det här är någonting jag vill. Jag vill inte mera leva här på staketet och pendla av och an. Jag vill leva helhjärtat för dig. Jag tror att Gud kallar oss till en sån hängivenhet. Han vill inte att våra liv ska gå upp och ner hela tiden. Han vill ge oss en stadig, en jämn vandring med honom. Och jag tror att det är också någonting av det bästa vi kan ge oss själva som gåva när vi lever i en sån värld som ser ut som den gör. vänta lite, vilja utöver att världen är upp och ner, leva upp och ner hela tiden själv. Nej, Gud, jag vill ha den här ena grejen som är fullständigt stadig, stabil i mitt liv. Jag behöver inte i min Guds relation uppleva en berg- och dalbana konstant.